It is a very simple observation.
Det är en väldigt enkel iakttagelse.
That in the book of Revelation.
Att i Uppenbarelseboken.
Chapter 12 comes before chapter 13.
Så kommer kapitel 12 före kapitel 13.
Simple observation though that is.
Fast det är en enkel iakttagelse.
From a literary point of view, it is exceedingly significant.
Från en litterär synvinkel så är det utomordentligt viktigt.
Chapter 13 is going to describe Satan's worldwide empire.
Kapitel 13 kommer att beskriva Satans världsvida imperium.
Under the beast and his false prophet.
Under odjurets och det falska profetens herravälde.
But before that description is given.
Men innan den beskrivningen är given.
God inspired John to write chapter 12.
Så inspirerade Gud Johannes att skriva kapitel 12.
And close attention to that chapter will show us this.
Och vid en noggrann iakttagelse av det kapitlet kommer att visa oss detta.
That Satan's empire,
att Satans rike,
however strong it shall appear,
hur starkt det än må verka,
however victorious,
hur segerrikt
it seems to be,
det än verkar vara,
is built on rotten foundations.
Är byggt på en rutten grund.
And it cannot possibly last.
Och det kan omöjligtvis bestå.
When an army is attacking a country.
När en armé attackerar ett land.
The generals will perceive that there are certain points in the countryside.
Så kommer generalen att se att det finns vissa punkter i landskapet.
That are strategically important.
Som är strategiskt viktiga.
They must be conquered and held.
De måste bli besegrade och hållna.
If the rest of the country is to be controlled.
Om resten av landet ska kunna bli kontrollerat.
And a general who cannot conquer those strategic points.
Och den general som inte kan besegra dessa strategiska punkter.
Is doomed to failure.
Är dömd att misslyckas.
However much of the land in general he conquers.
Hur mycket av landet för övrigt han än besegrar.
So it is with Satan's great empire.
Så är det med Satans stora välde.
Chapter 12 will show you.
Kapitel 12 kommer att visa er.
Four strategic points.
Fyra strategiska punkter.
That the dragon must seize and conquer.
Som draken måste inbelägra och besegra.
If his empire is to last.
Om hans rike ska bestå.
And as each strategic point is reviewed.
Och allt eftersom varje strategiska punkt är uppenbarad.
We see Satan defeated.
Så ser vi Satan besegrad.
The first strategic point.
Den första strategiska punkten.
Is the woman's child.
Är kvinnans barn.
It is said that this child.
Det sägs att detta barn.
Is to rule all nations with a rod of iron.
Ska regera över alla nationer med en järnstav.
It is understandable therefore.
Det är, man förstår därför.
That the great serpent should station himself at the side of that woman.
Att den stora ormen, draken, kommer att stå bredvid denna kvinnan.
In order to devour her child as soon as it is born.
I avsikt att förgöra detta barn så fort det är fött.
For if he cannot destroy the child.
För om han inte kan förstöra barnet.
And the child escapes him.
Och barnet undflyr honom.
Then they both can't rule.
Så kan de båda inte regera.
The child and the serpent.
Barnet och draken eller ormen.
So the serpent stands by the woman ready to devour her child as soon as it is born.
Så ormen står bredvid kvinnan redo att förgöra barnet så fort det är fött.
All in vain.
Men det är allt förgäves.
The child is caught up to God and to his throne.
Barnet tas upp till Gud och till hans tron.
The child is our Lord, of course.
Barnet är vår Herre naturligtvis.
We are told in Hebrews chapter 2.
Det sägs oss i Hebreerbrevet kapitel 2.
Why he became a man?
Varför han blev en människa?
Because the children were flesh and blood.
För att barnet var kött och blod.
He himself took part of the same.
Och därför blev han också
kött och blod.
Så att genom döden skulle han kunna förgöra den som har makten över döden.
That is the devil.
Det är djävulen.
and deliver them who through fear of death were subject to bondage.
Och befria dem som genom fruktan för döden är bundna.
First victory.
Första segern.
Satan rules people by the fear of death.
Satan regerar över människor genom dödsfruktan.
Christ has broken the fear of death.
Kristus har brutit dödsfruktan.
For those who trust him.
För dem som litar på honom.
Let me feel my pastoral responsibility at this juncture.
Låt mig känna min pastorliga ansvar för denna unga person.
Lest I be misunderstood.
Så att jag inte blir missförstådd.
I said our Lord delivers us from the fear of death.
Jag sa att Herren befriar oss från dödsfruktan.
I did not say that our Lord delivers us from the fear of dying.
Jag sa inte att Herren befriar oss från rädsla för att dö.
I have heard preachers.
Jag har hört predikanter.
Tell a congregation.
Som säger till sin församling.
That if you are a true believer.
Att om ni är sanna troende.
You will not be afraid to die.
Så kommer ni inte vara att rädda för att dö.
And I have known people.
Och jag har känt människor.
Being genuine believers.
Som är sanna troende.
Who listening to that.
Som när de lyssnar på det.
Have said to themselves, well, I am afraid of dying.
Som säger till sig själva, men jag är rädd för att dö.
Of course they are.
Naturligtvis är de det.
But God has put fear of dying into every human being.
För Gud har satt rädsla för att dö i varje mänsklig varelse.
But the preacher said that if you're a believer you will have no fear of dying.
Men predikanten kanske säger till att om du är en troende så kommer du inte vara rädd för att
dö. So these dear believers.
Och dessa kära troende.
Who do have a fear of dying.
Som är rädda för att dö.
Come to the conclusion that they can't be true believers. They can't be believers at all then.
Kommer till den slutsatsen att ja men då är jag ingen riktigt troende.
Do you know what I would like to do?
Vet du vad jag skulle vilja göra?
I would like to take preachers like that.
Jag skulle vilja ta såna predikanter.
And put them in the middle of a 20 acre field.
Och sätta dem i ett stort fält.
With a raging bull.
Med en rasande tjur.
A yard or two behind them.
En liten kort bit bakom dem.
And see whether these preachers were afraid of dying or not.
Och se om dessa predikanter var rädda för att dö eller inte.
They wouldn't stop to think.
Jag tror inte de skulle stanna för att tänka efter.
They would run for the gate.
De skulle springa mot utgången.
They'd be over the top of it and on the other side without thinking.
De skulle kasta sig över den och vara över på andra sidan innan de hann tänka.
Afraid of dying?
Rädd för att dö?
Well, of course.
Ja, naturligtvis.
God has put it into the human heart.
Gud har satt det i människans hjärta.
That's what keeps us alive.
Det är det som håller oss levande.
The birds have it too, as you see.
Fåglarna har det också.
One peck of the food.
En bit av maten.
And another look round to see whether there's a hawk nearby.
Och en annan blick mot himlen för att se om det finns en hök där i närheten.
What our Lord delivers us from.
Det som Herren befriar oss ifrån.
Is not necessarily the fear of dying.
Är inte nödvändigtvis rädslan för att dö.
But the fear of death.
Utan rädslan för döden.
And what lies beyond it.
Och det som ligger bortom den.
So by dying he has put out of action.
Så genom att dö har han gjort om intet.
Him who had the power of death.
Honom som hade makten över döden.
That is the devil.
Det är djävulen.
And deliver those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
Och för att befria dem som genom dödsfruktan hela livet hålls fångna.
People fear death.
Folk är rädda för döden.
Partly because they fear there's nothing after it.
Delvis därför att de fruktar att det inte finns någonting därefter.
So they cling to life at any cost.
Så de håller sig fast vid livet, kosta vad det kostar vill.
And other people fear death.
Och andra människor fruktar döden.
Because they fear there is something after it.
För att de är rädda för att det finns någonting efter den.
Namely the final judgment.
Och det är den slutgiltiga domen.
And Satan uses his power to keep them in that double fear.
Och Satan använder sin makt för att behålla dem i denna dubbla fruktan.
Our Lord breaks his power.
Herren bryter denna makt.
First by dying.
Först och främst genom att dö.
And then by being raised again.
Och sedan genom att bli uppstånden igen.
And sits at the right hand of God.
Och sittande på Guds faders högra sida.
Satan has lost, ladies and gentlemen.
Satan har förlorat, mina damer och herrar.
The second thing is,
den andra saken är,
the victory of those who in verse 10 are described as the brethren.
Segern för de som i vers 10 beskrivs som bröderna.
For we read there that Satan, do say, accuses the brethren day and night before God.
För det står där att djävulen anklagar bröderna dag och natt inför Gud.
We should take it seriously.
Det ska vi ta på allvar.
Satan is not a figure of fun.
Satan är ingenting att skratta åt.
Satan is more concerned with morality than we sometimes think.
Satan är mer angelägen om moral än vad vi ibland tror.
And he has an argument with God.
Och han har argument som vi inte har.
And it is a moral argument.
Och det är moraliska argument.
He accuses those who trust the Savior. He accuses them day and night.
Han anklagar de som förtröstar på frälsaren. Han anklagar dem dag och natt. Och argumentet är detta.
God, you plan to destroy, to put me into the lake of fire.
Gud, tänker du kasta mig i sjön som brinner?
Because I am a sinner.
Därför att jag är en syndare.
And you propose to put these people.
Och du har tänkt dig att göra med dessa människor.
In positions of reigning.
I en position där de kan regera.
Well, God, you better think again.
Men Gud, du måste tänka en gång till.
Have you noticed their behavior recently?
Har du sett hur de uppför sig helt nyligen?
I sin, says Satan, and I'm going to be put in the lake of fire.
Jag syndar, säger Satan, och jag kommer kastas i den brinnande sjön.
These people sin.
De här syndar. You pointed me, I pointed you.
And you propose to put them in your heavenly government?
Och de har tänkt att sätta i den himmelska regering.
Then you are utterly immoral, God.
Då är du verkligen omoralisk, Gud.
His attacks are constant.
Hans attacker är konstanta.
We read of one in the first chapter of the book of Job.
Vi läser i första kapitlet i Job.
Satan said God to Satan.
Då säger Gud till Satan.
Have you considered my servant Job recently?
Har du tänkt på min tjänare Job nyligen?
There's none like him in all the earth, you know.
Det finns ingen som honom på jorden.
That feareth me.
Som fruktar mig.
Well, said Satan, if you believe that God.
Men säger Satan, om du tror det, Gud.
You must be deceived.
Så måste du vara förvirrad.
You think Job is loyal to you?
Tror du att Job är lojal mot dig?
Well, of course it pays him to be.
Det är klart det lönar sig för honom att vara det.
You've given him houses, you've given him wealth.
Du har gett honom hus, du har gett honom rikedomar.
You've given him everything he could desire.
Du har gett honom allt vad han kan önska.
Well, of course he doesn't mind coming to church on Sundays and singing a few hymns.
Det är klart han inte har något emot att komma till kyrkan på söndagen för att sjunga några sånger.
But if you think that's real faith and loyalty.
Men om du tror att det är riktig tro och trofasthet.
I can prove to you it isn't.
Så kan jag bevisa för dig att det är det inte.
God, let me get at him.
Gud, låt mig komma åt honom.
And strip him of those things.
Och ta bort dessa saker från honom.
And he'll turn around and curse you to your face.
Tills han vänder sig om och förbannar dig i ditt ansikte.
Satan is the accuser of the brethren before God day and night.
Satan är den som anklagar bröderna inför Gud dag och natt.
Include the sisters.
Och bröderna inkluderar systrarna också.
And they overcame him.
Och de besegrade honom.
And Satan was cast down.
Och Satan blev nedkastad.
How did they overcome him?
Hur besegrade de honom?
They overcame him, verse 11 and chapter 12.
De segrade över honom i vers 11, kapitel 12.
Because of the blood of the lamb.
Genom lammets blod.
We must be careful to understand the term.
Vi måste vara försiktiga hur vi förstår denna terminologi.
The blood of Christ is not some magical detergent.
Kristi blod är inte någon sån här magisk lösning.
The blood of the lamb.
Lammets blod.
Stands for his atoning death.
står för hans försonande död.
Here is the believer's answer to the accusations of Satan.
Här är den troendes svar på Satans anklagelse.
Blood of Jesus Christ, God's son.
Jesu Kristi blod, Guds sons.
Cleanses us.
Renar oss.
From all sin.
Från all synd.
God has set him forth to be a propitiation.
Gud har satt honom där för oss.
Through his blood.
Genom hans blod.
So that God can be just.
Så att Gud kan vara rättfärdig.
And remain just.
Och förbli rättfärdig.
And yet justify those who put their faith in Jesus.
Och ändå rättfärdiggöra de som sätter sin tro till Kristus.
I hear the accuser roar.
Jag hör anklagaren ryta.
Of things that I have done.
Om saker som jag har gjort.
God knows them well.
Gud känner till dem väldigt väl.
And thousands more.
Och tusentals till.
But because of the blood of Christ.
Men på grund av Kristi blod.
Jehovah finds none.
Så hittar Jehova ingen.
They overcame him.
De besegrade honom.
By the blood.
Genom
of the lamb.
Lammets blod.
But not only so.
Men inte bara genom det.
But because of the words of their testimony.
Utan genom sitt vittnesbörds ord.
In spite of all the threatened persecution.
Trots all hotande förföljelse.
They refused to be quiet.
Så vägrade de att vara tysta.
They wouldn't shut their mouths.
De stängde inte sina munnar.
They confessed Christ.
De bekände Kristus.
And thus they overcame.
Och på det sättet vann de.
My dear brothers, the gospel is this.
Mina kära bröder, evangeliet är detta.
Whosoever shall confess Jesus Christ as Lord.
Att den som bekänner Jesus som Herre.
Believe in his heart that God has raised him from the dead.
Och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Han ska bli frälst.
Said our Lord Jesus.
Sa vår Herre Jesus Kristus.
He who confesses me before men.
Den som bekänner mig inför människor.
I will confess before him before my father.
Honom ska jag bekänna inför min fader.
And before the holy angels.
Och inför de heliga änglarna.
Whosoever denies me before men.
Den som förnekar mig.
I shall deny him.
Honom ska jag förneka.
Before my father and the holy angels.
Inför min fader och de heliga änglarna.
We should remember, of course.
Vi ska förstås komma ihåg.
That the beloved apostle Peter.
Att den älskade aposteln Petrus.
Lost his nerve and denied the Lord Jesus.
Blev nervös och förnekade Herren Jesus.
What a comfort it is to read.
Men vilken tröst det är att läsa.
How that before that happened.
Hur innan detta hände.
Christ assured Peter.
Försäkrade Kristus Petrus.
That he had prayed for Peter.
Att han hade bett för Petrus.
That his faith shouldn't fail.
Att hans tro inte skulle misslyckas.
And though temporarily he lost his courage.
Och fast han tillfälligtvis tappade modet.
And three times denied the Lord.
Och förnekade Herren tre gånger.
Yet our Lord had prayed for him that his faith didn't fail.
Så hade Herren ändå bett för honom att hans tro inte skulle gå om intet.
His testimony was ruined.
Hans vittnesbörd blev förstört.
But his faith remained firm.
Men hans tro förblev fast.
And according to Christ's own promise.
Och enligt Kristi löfte.
Peter was restored.
Så blev Petrus återupprättad.
But times of persecution will test us, will they not?
Men tider av förföljelse kommer att pröva oss, eller hur?
And if ever I come to face such tests,
och om jag någonsin kommer inför en sån prövning.
May God give me the grace.
Så må Gud ge mig nåden.
To confess Christ.
Att bekänna Kristus.
And there's a third thing that they did.
Och det finns en tredje sak som de gjorde.
They loved not their life even unto death.
De älskade inte sina liv så högt. Att de drog sig undan döden.
Christ does not promise.
Gud, Kristus lovar inte.
That none of us will lose our life.
Att ingen av oss kommer förlora sitt liv.
As a result of our confession of him.
Som ett resultat av vår bekännelse om honom.
It's not merely that that test will come at the end of this age.
Det är inte bara att denna prövningen kommer att komma vid denna tidsålders slut.
Many of our dear brothers and sisters throughout this world are facing it right now as we sit here.
Många av våra kära bröder och systrar runt världen står inför detta just nu när vi sitter här.
Satan loses the point, however, the strategic point.
Satan förlorar emellertid den här strategiska punkten.
His empire will be built.
Hans välde kommer att byggas.
On unsound foundation.
På en osund grund.
Third strategic point.
Den tredje strategiska punkten.
Israel.
Israel.
The nation chosen by God to bring in the Messiah.
Den nation som utvald av Gud för att föra in Messias.
It is therefore Satan's intent to destroy Israel.
Det är därför Satan försöker förgöra Israel.
And certainly Israel have wandered from God.
Och visst har Israel gått bort från Gud.
But God in the prophets has said he will restore them.
Men Gud har genom sina profeter sagt att han kommer att återupprätta dem.
And through Ezekiel he tells them straight.
Och genom Hesekiel säger han rakt ut.
I shall restore you, Israel.
Jag ska återupprätta dig,
but not
Israel.
For your sakes.
Men inte för er skull.
Confound you for your iniquity.
Ni är förvirrade på grund av er orättfärdighet.
I'm going to restore you for my own namesake.
Jag kommer att återupprätta er för mitt eget namns skull.
You see, the Bible has said that God committed himself to that nation.
Bibeln säger att Gud har överlåtit sig till den nationen.
They are a chosen nation.
De är en utvald nation.
The nation through whom the Messiah came.
Den nation genom vilken Messias kom.
Is that historically true?
Är det historiskt sant?
If God doesn't restore Israel,
om Gud inte återupprättar Israel,
then the world will say,
så kommer världen att gnugga sina händer.
Well, of course, it was a lot of nonsense to start with.
Det är klart att det var en massa nonsens från början till slut.
That Israel would think they had a special relationship with God.
Att Israel trodde att de hade en speciell relation med Gud.
And they were to bring in the Messiah.
Och att Messias kom genom dem.
So God will restore them.
Så Gud kommer att återupprätta dem.
To demonstrate, he says, through Ezekiel.
För att demonstrera, säger han genom Ezekiel.
That his choice and appointment of Israel was true.
Att hans utvalda löfte med Israel var sant.
And behind it stands the living God.
Och bakom den står den levande guden.
He will allow the nations to chastise them for their unfaithfulness to God.
Han kommer att tillåta nationerna att straffa dem för deras otrohet mot Gud.
He will not allow the nations to obliterate them completely.
Men han kommer inte tillåta nationerna att utplåna dem fullständigt.
And the woman is given wings to fly into the desert.
Och kvinnan ges vingar för att flyga ut i öknen.
And the serpent tries to destroy her there.
Och ormen försöker förgöra henne där.
But all in vain.
Men det är allt förgäves.
If Satan can't destroy Israel.
Om Satan inte kan förstöra Israel.
He has lost the game.
Så han förlorat slaget.
And then there's what I called here the rest of her seed.
Och sen står det här resten av hennes säd.
They are described at the end of verse 17.
De beskrivs på slutet av vers 17.
As those that keep the commandments of God and hold the testimony of Jesus.
Som de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.
In short, they're Christians.
De är kristna.
A lot of Israelites aren't Christian.
Massa israeliter är inte kristna.
But these are Christians.
Men de här är kristna.
And they're marked by this.
Och de kännetecknas av detta.
They hold the testimony of Jesus.
Att de håller Jesu vittnesbörd.
That is Jesus' own testimony.
Det är Jesu eget vittnesbörd.
And what is his testimony?
Och vad är hans vittnesbörd?
Paul charges Timothy.
Paulus säger till Timoteus.
In his first letter to Timothy in chapter 6.
I första Timoteus kapitel 6.
To hold fast the testimony of Christ.
Att hålla fast vid Jesu vittnesbörd.
That good confession which Christ witnessed as he stood before Pilate.
Att den goda bekännelsen som Kristus vittnade när han stod inför Pontius Pilatus.
And what was the testimony our Lord bore before Pilate?
Och vad var det vittnesbörd som vår Herre bar inför Pilatus?
He told Pilate the nature of his kingdom.
Han förklarade för Pilatus hans naturs rike.
Are you a king, says Pilate?
Är du en kung, sa Pilatus.
Well, it depends what you mean by king, said Christ.
Det beror på vad du menar med kung, sa Kristus.
You say, yes, I am a king.
Du sa, ja, jag är en kung.
But my kingdom is not of this world.
Men mitt kungarike är inte av denna världen.
Else would my servants have fought to stop my being arrested by the Jewish authorities.
Annars skulle mina tjänare ha stridit för att hindra att jag blev arresterad av tjänarna här.
But I forbade them to fight.
Men jag förbjöd dem att strida.
Because my kingdom is not to be imposed by force of arms.
För mitt kungarike ska inte upprätthållas genom vapenmakt.
Well, what kind of a king are you, said Pilate.
Men vad för slags kung är du då, sa Pilatus.
Well, said Christ, for this I was born.
Ja, sa Kristus, för detta är jag född.
And for this cause I came into the world.
Och av denna orsak kom jag in i världen.
That I might bear witness to.
Att jag må bära vittnesbörd om.
The truth.
Sanningen.
So here we are again at the turn.
Så här är vi igen.
The battle is for the truth.
Striden är om sanningen.
And these people defeat Satan because not only they won't keep their mouth shut and are prepared to die if need be.
Och dessa människor besegrar Satan inte bara genom att de vägrar hålla mun och att de är beredda att dö om de så måste.
They keep the testimony of Jesus.
De håller Jesu vittnesbörd.
Born king that he might witness to the truth.
Som är född som kung för att han må vittna om sanningen.
What is truth, said Pilate?
Vad är sanning, sa Pilatus?
Well, that's a point, isn't it?
Ja, det är en poäng, eller hur?
What is the ultimate truth?
Vad är den ultimata sanningen?
About you, about me.
Om dig, om mig.
What's the truth of our origin?
Vad är sanningen om ursprung?
What's the truth of the universe?
Vad är sanningen om universum?
Or that little daisy in the garden?
Eller den lilla blomman i trädgården?
What's the truth?
Vad är sanningen?
Say God is the truth.
Jag säger att Gud är sanningen.
And what is God like?
Och vad är Gud? Hur är Gud?
What is the truth about God?
Vad är sanningen om Gud?
Pray remember the slander of God that Satan gave to our first parents in the garden.
Kom ihåg den här vad Gud gjorde mot våra förfäder i Edens lustgård.
That God is a tyrant wanting to keep people down.
Att Gud vill hålla människor nere.
Christ came to demonstrate.
Men Kristus kom för att demonstrera sanningen.
And so Pilate had a second interview with Christ.
Så Pilatus hade en andra intervju med Kristus.
This time he asked.
Denna gång frågade han.
Not who are you?
Inte vad är du?
But where do you come from?
Utan var kommer du ifrån?
And at first our Lord wouldn't answer him.
Och först ville vår Herre inte svara honom.
And Pilate said.
Och Pilatus sa.
Look here, young man, you better start talking.
Se här, unge man, du borde börja prata.
Don't you realize I've got power to crucify you?
Inser du inte att jag har makt för att korsfästa dig?
And I got power to release you.
Och jag har makt att frige dig.
You better start talking.
Du borde börja prata.
Our Lord said, Pilate, you could have no power against you.
Vår Herre sa, Pilatus,
you could have no power against me.
Pilatus, du kan inte ha någon makt emot mig.
Except it were given thee from above.
Om den inte vore given upp ovanifrån.
Pilatus, this whole position,
hela den här positionen,
has been staged,
har blivit iscensatt,
by God,
av Gud.
What is the truth?
Vad är sanningen?
See Christ standing before Pilate.
Se Kristus stående inför Pilatus.
Who is he?
Vem är han?
You say, I believe.
Du säger, jag tror.
That the one standing in front of Pilate.
Att den som står inför Pilatus.
Is God incarnate.
Är Gud i kött.
Maker of heaven and earth.
Skapare av himmel och jord.
And he's going to allow little Pilate.
Och han kommer att tillåta lille Pilatus.
To give the command to crucify him.
Att ge befallningen att korsfästa honom.
Is that the truth about God?
Är det sanningen om Gud?
Is that the truth of the universe?
Är det sanningen om universum?
That God will come and stand before his creature.
Att Gud kommer att stå inför sin skapelse.
And let that creature condemn him to death.
Och låta denna skapelse döma honom till döden.
And die for a guilty world.
Och dö för en skuldtyngd värld.
That, my dear friends, is the truth about this universe.
Detta, kära vänner, är sanningen om universum.
It is the truth about God.
Det är sanningen om Gud.
This is what God is like.
Det är sån Gud är.
And the truth.
Och sanningen.
The truth.
Sanningen.
Obliterates Satan's lie.
Om inte det gör Satans lögn.
And we have a gospel.
Om vi har ett evangelium.
The world desperately needs to hear it.
Som världen desperat behöver höra.
For multitudes labor under the lie of the devil.
För massor massorna slavar under djävulens
lögn. Oh, how they need us to come and tell them the truth.
Oh, hur de behöver oss att komma och berätta om sanningen.
That they are sinners.
Att de är syndare.
Like we are.
Som vi är.
And deserve to perish.
Och förtjänar att förgås.
And stand under the judgment of God.
Och står under Guds dom.
And need to be saved from the wrath of God.
Och behöver frälsas från Guds vrede.
But the God.
Men att Gud.
Who made.
Som skapade dem.
And warns them of the coming wrath.
Varnar dem för den kommande vreden.
Is a God that loves them with a creator's love.
Och det är en Gud som älskar dem med en skapares kärlek.
And gave his son.
Och gav sin son.
To die for them.
Att dö för dem.
This is the truth.
Det är sanningen.
And we called upon to proclaim it.
Och vi kallade att förkunna den.
We have the testimony.
Vi har vittnesbördet.
Of Jesus.
Jesu vittnesbörd.
So now let us spend a little time.
Så låt oss nu tillbringa lite tid.
Thinking of unpleasant things.
Att tänka på obehagliga saker.
From chapter 13.
Från kapitel 13.
The rise of Satan-inspired world ruler.
Uppstigandet av Satans världshärskare.
Satan gave the serpent, that is Satan gave him his great authority.
Satan gav honom hans stora auktoritet.
And his power.
Och hans makt.
We should remember what scripture teaches us about Satan.
Vi ska komma ihåg vad skriften lär oss om Satan.
When he tempted our Lord.
När han frestade vår Herre.
He said to him.
Så sa han till honom.
As he took him up a high mountain.
När han tog honom upp på det höga berget.
And showed him all the kingdoms of the world.
Och visade honom all världens kungariken.
Said he to Christ.
Så sa han till Kristus.
I'll give you all these kingdoms and the glory of it.
Jag ger dig alla dessa kungariken och dess härlighet.
For they have been given to me.
För de har blivit givna till mig.
Christ did not dispute the fact.
Kristus stod inte emot detta faktum.
I give them to whomsoever I will, said he.
Jag ger dem till vem jag vill, sa han.
I give them to you.
Jag ger dem till dig.
If you will fall down and worship me.
Om du faller ner och tillber mig.
Now we must understand what the term worship means in this context.
Vi måste förstå vad termen tillbe betyder i detta sammanhang.
Satan was not proposing to Christ.
Satan föreslog inte för Kristus.
That he should kneel down and sing a few hymns to Satan, of course.
Att han skulle knäböja och sjunga några hymner till Satan, naturligtvis inte.
To worship in this context.
Att tillbe i detta sammanhang.
Means to bow down.
Betyder att falla ner.
To worship somebody means to bow down before that somebody.
Att tillbe någon betyder att falla ner inför denna.
And admit that they are the ultimate power.
Och erkänna att de är den yttersta makten.
That was what Satan was demanding.
Det var vad Satan ville.
Young man, he said.
Unge man, sa han.
You know, I could help you.
Du vet, jag kan hjälpa dig.
Yeah, in your cause.
I din, det som du gör.
Oh, you bring the whole world to bow your feet, young man.
Jag kan lägga hela världen inför dina fötter, unge man.
Wouldn't you like that?
Skulle du inte gilla det?
Of course, there would be one condition, you know.
Men det finns ett villkor, förstår du?
You would have to agree to bow down and admit I am the ultimate power.
Du måste böja dig ner och erkänna att jag är den yttersta makten.
And if you would agree to that?
Och om du går med på det?
Then I can give you the whole kingdom.
Så kan jag ge dig alla dessa kungariken.
And our Lord refused, of course.
Och vår Herre vägrade naturligtvis.
I shall worship the Lord thy God.
Du ska tillbe Herren din Gud.
And him only shall I serve.
Och endast honom ska du tjäna.
He is the ultimate.
Han är den yttersta.
Forbids us to accept anything else as the ultimate authority.
Och han förbjuder oss att acceptera något annat som den yttersta auktoriteten.
When the beast arises.
När odjuret stiger upp.
The serpent shall give him his power.
Så kommer ormen att ge honom hans makt.
And people shall worship the serpent.
Och folk kommer att tillbe ormen.
Because he gave his authority to the beast.
Därför att han gav sin auktoritet till vilddjuret.
And they worship the beast.
Och de tillber vilddjuret.
Saying, who is like unto the beast?
Och de säger, vem är som vilddjuret?
And who is able to war with him?
Och vem kan kriga med honom?
Now that question.
Och denna fråga.
Who is like to the beast?
Vem är som vilddjuret?
Is a rhetorical question.
Är en retorisk fråga.
It is in fact the same as a statement.
Det är detsamma som att etablera ett faktum.
There is none like the beast.
Ett påstående. Det finns ingen som vilddjuret.
Now this is a title given to God.
Det är en titel som är given till Gud.
Who is like unto the Lord?
Vem är som Herren?
The answer is no one.
Svaret är ingen.
Now that claim is being transferred to this human being.
Och nu säger de detta om denna mänskliga varelse.
Men and women shall bow down.
Män och kvinnor kommer att böja sig ner.
And admit he is the ultimate power.
Och bekänna att han är den yttersta makten.
You say to yourself, is that a likely story?
Och du säger till dig själv, men det är verkligen en osannolik berättelse.
What modern people?
Som moderna människor.
With their advanced science.
Med sin långtgående vetenskap.
Bow down to a man.
Som ska böja sig ner inför en människa.
We say, how is that a likely story?
Men det är verkligen en osannolik berättelse.
Well, it's happened many times in the past.
Men ni vet att det har hänt många gånger förr i tiden.
There was old Nebuchadnezzar, for instance.
Det fanns till exempel Nebuchadnezzar.
And he had a big empire.
Och han hade ett stort rike.
And some of his satraps, the governors of the provinces.
Och en del av hans satraper som var regerade över provinserna.
Were a little bit doubtful.
Så var lite tveksamma.
So he assembled them all together.
Så han samlade ihop dem allesammans.
And he built an image of gold.
Och han gjorde en staty av guld.
And he had the orchestra.
Och han hade en stor orkester som spelade.
And at the time when the orchestra struck up its tune,
och när orkestern började spela,
all the satraps were to bow down to Nebuchadnezzar's image.
Så skulle alla satraper buga sig inför Nebuchadnezzars staty.
For he said, "What god is there that will deliver you out of my hand if you don't bow down to my image?"
För Nebuchadnezzar sa, "Vilken gud finns det som kan befria er ur min hand?" Om ni inte böjer er ner inför denna bild.
His image represented himself, of course.
Hans staty, det var en bild av honom själv, förstås.
This is totalitarian power.
Det är totalitär makt.
So all the satraps bowed down.
Så alla satraperna bugade.
and worshipped the image.
Och tillbad statyn.
They didn't sing hymns to
them. De sjöng inte salmer till den.
They probably cursed Nebuchadnezzar under their breath.
Och de mumlade säkert förbannelser över Nebuchadnezzar under tiden.
Silly old fool.
Den dumma gamla idioten.
But they didn't do otherwise and bow down.
Men de bugade ändå.
The Roman emperors practiced it.
Det finns många härskare som har praktiserat detta.
They inherited a republic that was full of carnage.
De kanske har ärvt en republik som är orolig.
They had an empire that was full of many different ethnic groups.
Kanske ett rike som är fullt av många olika etniska grupper.
With all kinds of religion.
Med alla möjliga olika slags religioner.
How do you stop them fighting each other over religion?
Hur ska man få dem att sluta strida om religion?
And how do you keep the whole thing together?
Och hur håller man alltihop tillsammans?
Augusta decree.
Jo, genom att utfärda ett påbud.
That they must worship the emperor.
Att de ska tillbe härskaren.
Yes, they could still carry on their own little religions if they wanted to.
De kunde säkert fortsätta med sina egna små religioner om de ville.
But all of them without exception had to bow down and offer the incense to the Caesar.
Men alla utan undantag måste böja ner och offra rökelse och tillbedjan till Caesar.
And confess
och bekänna
Caesar as Lord.
Att Caesar är herre.
You see, politicians have often seen the point.
Politiker har ofta insett detta faktum.
There is a peace in people's hearts.
Att det finns en frid i människors hjärtan.
Of ultimate loyalty.
Det finns en del i människors hjärtan som vill ha total lojalitet.
That's a loyalty that should be given to God alone and nobody else.
Det är en lojalitet som ska ges till endast Gud.
Mere politics isn't enough.
Enbart politik är inte tillräckligt.
Theories of government, whether they be democracy or oligarchy, are not enough.
Teorier om riken, vare sig de är monarkier eller oligarkier, är inte tillräckligt.
If you will keep the nations together,
om du ska hålla nationerna tillsammans,
you must tap into that basic loyalty.
Så måste man komma in i den här grundläggande lojaliteten.
And that's the force of religion.
Och det är kraften som finns i religion.
So Augustus tried to harness religion.
Så Augustus försökte skada religionen.
Proclaim himself God.
Och han proklamerade sig själv som Gud.
And get the loyalty.
Och få lojaliteten.
Of the people to Caesar as the ultimate.
Få folkets lojalitet till Caesar.
And the Christians wouldn't do it.
Men de kristna gjorde inte detta.
They refused to offer their bit of incense to the Caesar.
De vägrade att tända rökelse inför Caesar.
And they were thrown to the lions.
Och de blev kastade till lejonen.
And to the gladiators.
Och gladiatorerna.
And tarred with pitch and put on trees and burnt alive.
Och blev upphängda i träd och brända levande.
That is the issue at stake.
Så är det.
You say that's old world.
Du säger, men det här är förr i tiden.
Well, now then, listen to Julian Huxley.
Men lyssna då på Julian Huxley.
Now dead, of course.
Han är död nu förstås.
And he tells us in his writings.
Och han säger oss i sitt författarskap.
What a relief it was to him.
Vilken lättnad det var för honom.
When he discovered that there was no God.
När han upptäckte att det inte fanns någon Gud.
Who had brought him tremendous freedom.
Det var en otrolig befrielse.
But then he saw a danger.
Men sen såg han en fara.
For he lived at the beginning of the atomic age.
För att han levde i början på atomåldern.
And he was worried.
Och han var oroad.
There's no God, of course.
Det finns ingen gud naturligtvis.
But there's so many foolish people around the place.
Men det finns så många dåraktiga människor.
How would you stop some fool or other pressing the button?
Hur ska man stoppa någon dåre från att trycka på knappen?
That would set off hydrogen bombs and blow the planet to pieces.
Som kommer att sätta igång vätebomber. Och som spränger planeten i stycken.
Well, force can be applied to people.
Man kan tvinga människor.
Politics is not enough.
Politik är inte tillräckligt.
Said Sir Julian Huxley, the atheist.
Så Julian Huxley, ateisten,
we must create a new religion.
Så vi måste skapa en ny religion.
Interesting idea, isn't it?
Intressant, eller hur?
Let's have your suggestions.
Låt oss få era förslag.
Could you invent a reasonable religion? Now, don't make it silly. Invent a reasonable religion.
Skulle ni kunna uppfinna en bra religion, inte en dum?
Who will you have for God?
Vem skulle du ha som gud?
Oh, by definition, you can't have the real God.
Ni kan inte ha den riktiga guden.
Julian Huxley doesn't believe in him.
Julian Huxley tror inte på honom.
So what will you suggest as God?
Så vad skulle du föreslå som gud?
A crocodile, perhaps?
En krokodil, kanske?
No, that's not like the old Egyptians.
Nej, men det är som de gamla egyptierna, säger du.
Well, all right. What then?
Ja, okej. Okay. Vad då?
Think of the highest thing you can think of.
Tänk på det högsta du kan tänka dig.
In this world.
I denna världen.
Under God.
Under Gud.
Mankind, of course.
Mänskligheten, naturligtvis.
Mankind will be installed as God.
Mänskligheten ska installeras som Gud.
But what about Marx?
Men Marx då?
He taught that if you're going to be free,
han undervisade att om du ska bli fri,
the first thing you need to do is get rid of God.
Så är det första du måste göra att bli kvitt Gud.
That filthy idea he called it.
Den där dumma idén kallar han, den där smutsiga idén.
That there is a God.
Att det finns en Gud.
So if you get rid of God,
så om du blir kvitt Gud,
what you put in his place?
Vad ska du sätta i hans ställe?
Freedom, really?
Frihet.
Marx instituted the biggest tyranny that has been seen for many centuries.
Marx grundade den största tyranni som har blivit setts på många århundraden.
The idea that man will one day deify himself.
Idén att människan en dag kommer att gudomliga sig själv.
Is not so strange.
Är inte så underlig.
We'll have to harness man's religious loyalty.
Man måste skada människans religiösa lojalitet.
And then we may notice the lying signs.
Och sen kan vi lägga märke till de lögnaktiga tecknen.
Two are mentioned.
Som kan nämnas.
The false prophet is able to bring down fire from heaven.
Den falska profeten kan ta ner eld från himlen.
In the Old Testament that was a sign of the real God.
I Gamla testamentet var det ett tecken från den riktiga guden.
The false prophet will do it.
Den falska profeten kommer att göra det.
It is said that he's able to give.
Det sägs att han kan göra
life to the image.
Liv åt statyer.
But the translation is doubtful.
Men översättningen är tvivelaktig.
The word is the normal word for spirit.
Ordet är det vanliga ordet för ande.
So many translations have it. He'll give breath to the image.
Så många översättningar har att han kommer ge ande åt bilden.
Whatever it is, it will enable the image to talk.
Vad det än är så kommer det göra så att bilden börjar tala.
And to expose those that will not to have the mark in their hands.
Och det kommer att blotta de som inte vill ha märket på sina händer.
Shall man eventually create artificial intelligence?
Kommer människan slutligt att skapa konstgjord intelligens?
They've gone a long way with the genetic code, haven't they?
De har kommit långt med DNA-forskningen.
Will God let them unravel the secret of life?
Kommer Gud att låta dem blotta hemligheten med livet?
Already the scientists could so manipulate an embryo as to control the kind of child that is born.
Man kan redan manipulera embryot så att man kan se vad det är för sorts barn som kommer att födas.
Do you welcome that?
Välkomnar du det?
You say, but that could stop certain big diseases.
Men du säger, men det kan ju hindra vissa svåra sjukdomar.
Maybe it can.
Det kanske det kan.
But suppose that power falls into the hand of a dictatorship.
Men anta att den makten faller i händerna på en diktator.
Who will then control what kind of people may be born?
Som sen kan kontrollera vilken sorts människor som får födas.
We always thought that that was what God did.
Vi alla trott att det är vad Gud gör.
But if there's no God out there.
Men om det inte finns någon Gud där.
Do you suppose it is a fairy tale that one day?
Tror du att det är en saga att en dag?
The devil's government will control the very kind of people that shall be born.
Så kommer djävulens regering att till och med kontrollera vilka människor som får födas.
We are not playing when we expound what God says about the future.
Vi leker inte när vi tar reda på vad Gud säger om framtiden.
We talk about ethics, don't we?
Vi talar om etik.
The leading teacher of ethics in the United States.
Den mest framstående etikläraren i USA.
Teaches that there is no God.
Undervisar att det inte finns någon Gud.
There is no real difference between a man and an animal.
Det finns ingen riktig skillnad mellan att vara en människa eller ett djur.
They have both evolved, and one is one twig and another is another twig. On the tree of evolution.
De är bara lite olika grenar på evolutionens träd.
And therefore, when a human child is born,
så därför när en människas barn är fött,
it is of no more value than a pig.
Så är inte det av större värde än en gris.
And there should be a period of 5 years between after its birth.
Och det borde vara en period på 5 år före och efter dess födelse.
When if the parents don't like it for some reason, they would be authorized to kill it.
Så som om föräldrarna inte gillar det av en eller annan anledning, så borde de få döda den.
We are not listening to fables.
Vi lyssnar inte på sagor.
And we shall have to stand.
Och vi måste stå.
How will he enforce his reign?
Hur kommer denna kraft att regera?
People will have to take his mark.
Människor måste ta hans märke.
And if they don't have the mark,
om de inte har märket,
they shall neither buy nor sell.
Så kommer de varken köpa eller sälja.
He will try to starve them out.
Han kommer att försöka svälta ut dem.
It's good to know, isn't it?
Det är bra att veta.
That in spite of all its apparent power,
att trots dess, hur stor dess makt verkar,
Satan's empire will be built on rotten foundation.
Så kommer Satans välde att vara grundat på en rutten grund.
And it cannot last.
Och den kan inte bestå.
How will Christ triumph over him?
Hur kommer Kristus att besegra honom?
I almost said, how has Christ already triumphed over him?
Jag sa nästan, hur har Kristus redan besegrat honom?
I can only point to one feature more.
Jag kan bara visa på en sak till.
And I direct your attention to the first paragraph of chapter 14.
Och jag vill rikta er uppmärksamhet på första paragrafen av kapitel 14.
When there are seen 144,000.
När man kan se 144,000.
That have Christ's name upon them.
Som har Kristi namn på sig.
And the name of his father.
Och hans faders namn.
Written on their foreheads.
Som är skrivet på deras pannor.
And they sing as it were a new song, verse 3.
Och de sjunger en ny sång.
Before the living creatures and the elders.
Inför de fyra väsendena och de äldste.
And no one could learn the song save the 144,000, even they that had been purchased out of the earth.
Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144,000, de som var friköpta från jorden.
These are they which were not defiled with women, for they are virgins.
Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är jungfrur.
We pause to try and understand it.
Vi gör en paus för att försöka förstå det.
This is not forbidding Christian people to marry.
Det här är inte för att förbjuda kristna att gifta sig.
This is not even extolling the unmarried state above the married.
Det här är inte heller för att upphöja att vara ogift framför att vara gift.
This is figurative language.
Det här är bildligt talat.
As Paul would put it.
Som Paulus skulle säga.
I have espoused you to one husband, that is to Christ.
Ja, ni har en make och det är Kristus.
These are utterly loyal to the Lord Jesus.
De här är ytterst lojala mot Herren Jesus.
Their loyalty undivided.
Det är en odelbar lojalitet.
And they sing a new song.
Och de sjunger en ny sång.
How did Christ get such people to be loyal to him?
Hur fick Kristus såna människor att bli lojala mot honom?
And verse 4 it is that gives us the answer.
Och i vers 4 kan vi se svaret.
These are they which follow the lamb.
De följer lammet.
Whithersoever he goeth.
Vart det än går.
These were bought from among men.
De är friköpta från människorna.
To be the first fruits unto God and to the Lamb.
Som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet.
I hope you pick up the significance of the terminology.
Jag hoppas du kan förstå betydelsen av terminologin.
Where did Christ get these people?
Var fick Kristus dessa människor ifrån?
He redeemed them, of course.
Han har befriat dem naturligtvis.
Ah yes, but the word John uses.
Ja, men ordet som Johannes använder.
Is the ordinary word for buying.
Är det vanliga ordet för att köpa.
He bought them.
Han har köpt dem.
He bought them from among men.
Han har köpt dem från människor.
Oh, how did he manage to do that?
Hur kunde han göra det?
I mean, the great dictator said that if you didn't have his mark, you couldn't buy anything.
Det står ju att den store diktatorn sa att om du inte har hans märke så kan du inte köpa någonting.
Who said so, says Christ?
Jag säger det så, säger Kristus.
I have a way of buying men, you know.
Jag har ett sätt som jag kan köpa människor på.
Take these, for instance.
Ta de här till exempel.
I bought them.
Jag köpt dem.
What on earth price did you pay to get them to be loyal to yourself?
Men vilket pris betalar du för att få dem att bli lojala mot dig själv?
Here is the victory of the Lamb.
Här är lammets seger.
Let us for the moment forget the time future.
Låt oss för ögonblicket inte tänka på framtiden.
And come to us seated here this morning.
Och komma till oss som sitter här denna morgon.
You loyal to the Lord Jesus.
Ni är lojala mot Herren Jesus.
Spite of all temptations.
Trots alla frestelser.
And the cost of it.
Och kostnader.
And in the face of the possible ultimate cost.
Och inför den här möjliga slutgiltiga kostnaden.
Of your life itself.
Av ert eget liv.
And you willingly follow Christ.
Och du följer villigt Kristus.
How did Christ get your loyalty?
Hur fick Kristus din lojalitet?
And you say.
Och du säger.
He bought me.
Han köpte mig.
What did he pay?
Vad betalade han?
He paid.
Han betalade.
His life's
sitt
blood.
Liv. Sitt blodsliv. Sitt livsblod.
We have an English, a hymn in English.
Vi har en hymn på engelska.
I think it is translatable into Swedish.
Jag tror att den är översatt till svenska.
For it is a simple hymn.
För det är en enkel hymn.
And it is addressed to the Savior.
Och den är tillägnad frälsaren.
Jesus, thou hast bought us.
Jesus, du har köpt oss.
Not with gold or gem.
Inte med guld eller ädelstenar.
But with thine own life's blood.
Men med ditt eget livs blod.
For thy died.
För att du dog.
The triumph of the lamb.
Lammets triumf.
To get the loyalty of men.
För att få människors lojalitet.
Over the worst that Satan can do.
Över det värsta som Satan kan göra.
And I have but considered a few things.
Och jag har tänkt på några få saker.
From these wonderful chapters.
Från dessa underbara kapitel.
May God use them.
Må Gud använda dem.
To strengthen our loyalty to Christ.
För att styrka vår lojalitet mot Kristus.
And to promote in us.
Och för att skapa i oss.
That determination.
Denna beslutsamhet.
That we shall do all that we possibly can do.
Att vi ska göra allt vi möjligtvis kan göra.
To witness to the truth of Christ's confession.
För att vittna om Kristi bekännelse.
That people might be delivered from the lie.
Så att människor kan bli få befrielse från lögnen.
And brought into the truth.
Och bli förda in i sanningen.
Which makes men free.
Som gör människor fria.